Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus. Regler och villkor gäller.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Big Six. Ingen söndagsinspelning den här veckan. Det kändes som att vi inte behövde det, eller hur Fabbe?
Nej, men vi FA-cupen har sin charm. Wrexham bland annat är charmigt. Det kommer vara kul när vi börjar spela semifinal på Wembley. Men det kittlar fan inte med FA-cupen. Och vi kände ju att, som sagt, är jag historielös igen? När man säger så här, har det hänt så här mycket på typ de två senaste dygnen någonsin i ett januarifönster? Det känns som att det är helt sjukt vad det händer grejer.
Ja, det är ju en rådande ekonomisk kris. Kan vi ju läsa om överallt med skenande räntor och inflation. Men det verkar inte drabba fotbollsvärlden. Det passar ju alldeles utmärkt nu då, när det inte har spelat så många fotbollsmatcher. Det har ju spelat FA Cup och det ska vi gå igenom. Det var ju bland annat ett riktigt intressant möte på Etihad, men det känns som att vi måste ändå börja i nyhetsväg och röra just det som gäller silly season. Fönstret, stänger det sista januari eller är det första februari?
Nej, fan, nu sätter du mig på.
Jag tror typ att det är, jag tror typ att det är första februari, märkligt nog. Man tycker ju att det ska vara januari ut, men jag tror att klubbarna till och med får på sig första februari, och sen kan det ju vara så där ibland också att fönstret stänger vid 18. Men ja, jag låter det vara osagt. Det enda vi vet då är ju att vi summerar ju det som kommer hända här nu då, sista timmarna när vi har vår nästa inspelning, om det nu blir på torsdag eller fredag. Det får vi se då. Men det händer ju, som du nämnde här då, otroligt mycket, och det är lite som att det blir någon dominoeffekt här om en stor värvning blir av, för då kommer ju lag att följa efter. Vi kan väl börja med det som det snackas mest kring nu, och det den övergång som där det rör det största beloppet, och det är ju att Chelsea på nytt då har lagt bud på Enzo Fernandes, Argentinas, eller Benficas mittfältare ska sägas, men de flesta har ju koll på honom såklart efter VM-guldet för Argentina. Nu för några veckor sedan så verkade det som att den här dealen gick i stöpet eftersom Benfica och Chelsea inte kommer överens. Han har väl en klausul som kan aktiveras, men Chelsea har väl också dessutom, de vill ju lägga upp den här betalningen på väldigt många säsonger för att kunna gå runt då, FIFA Financial Fair Play. Men nu verkar det som att det görs framsteg i den här dealen och att Enzo Fernandes inom kort kan presenteras för Chelsea.
Alltså, jag skulle vilja höja rösten och liksom dra en rant på vad jag känner för det här egentligen, men jag tror jag har gjort det vid något annat tillfälle, och alla vet vad jag känner för hur Chelsea agerar och för Chelsea som klubb. När jag, Liverpool är inte min favoritklubb för att av obvious reason med Manchester United och Liverpools historia statsmässigt och rivalmässigt, men jag ser hellre att det går illa för Chelsea nu, för det här, jag klarar fan inte av det där de håller på med. Det var en liten mini rant blev det, trots att jag inte sa att jag skulle göra någon. Nu skiter vi där. Nu blir fan, jag kommer fortsätta. Han har gjort 17. Han värvades för 10 miljoner euro i somras. 10 miljoner euro plus 8 i klausuler. Han har alltså gjort 17 ligamatcher i Benfica. Han har gjort 10 landskamper, och nu ska man slå brittiskt transferrekord för att värva honom. Och det som David Ornstein skriver nu är att man, den här klausulen ligger på 120 miljoner euro. Och nu ska man alltså lägga upp emot 125 miljoner euro för att Benfica ska acceptera att dela upp de här betalningarna. Som du säger att Chelsea ska komma runt financial fair play. Och man har redan spenderat 200 miljoner pund i januari. Och man såg ju ut nu att det kom ut att Chelsea, om man får igenom den här värmningen, kommer i stort sett ha spenderat lika mycket under Todd Bowley som Liverpool gjort under Jürgen Klopp. Och, alltså, skiter det att man delar upp pengarna över många år? Så här kan det fan inte gå till.
Nej, de går ju runt det här systemet på nytt vad det verkar av Chelsea. Och ja, det är ju en jättelovande och duktig mittfältare. Han är ju nyss fyllda då, 22 år gammal, och som sagt är ju världsmästare. Men herregud, för de här beloppen då ska man ju få Mbappé och Neymar, känns det som. Alltså det är ju på en, ja, man ska kunna handla på en hylla för de här beloppen som är långt över Enzo Fernandes. Det är klart att det finns ju onekligen potential i grabben, och det är på en position vi ändå känner att Chelsea behöver förstärka, med tanke på att N'Golo Kanté, som det också ryktas nu om att han ska bort, men han börjar ju bli till åren och har ju haft mycket skadeproblem. Jorginho går inte riktigt att känna igen, och de här Loftus-Cheek och Conor Gallagher, ja, men de kanske inte riktigt är de där toppspelarna. Gallagher spelar ju dessutom på en mer offensiv position. Kovacic finns ju där, men han kan inte bära det mittfältet.
Han är ojämn,
på...
alltså topparna är helt fantastiska, och när man ser honom ibland annat landslaget, och även vissa perioder, kanske framförallt när han har spelat med Kanté rent historiskt sett, så känner man ju att han är en topp 10 mittfältare i världen, men just den här kontinuiteten finns ju inte där. Jag vet att Martin Åslund i Eurotalk bland annat har förklarat hur det här ser ut och funkar. Men man undrar ju, hur kan ingen annan ha gjort det här om det är så enkelt som det verkar vara? Jag bottnar verkligen inte den här uppdelningen och liksom hur man gör avskrivningar och sådana saker i fotbollsvärlden. Men jag har bara så svårt att förstå, när det är affärsmän av alltså världsklassnivåer som sitter i klubbarna, hur kan Chelsea spendera 6 miljarder på ett år medan ingen klubb varit i närheten innan? Det är där man inte får ihop, och det är där som är så konstigt. Och sen kan jag på något sätt se en problematik i att UEFA nu ska gå ut att förbjuda det här till sommaren. Det är tillåtet nu, men man ska förbjuda det till sommaren. Då är man ju helt enkelt, då får ju Chelsea fördel av det här, trots att de på något sätt gör något man inte får. Och sen är den andra frågeställningen, det är inte olagligt, så varför ska man förbjuda det? Det är så mycket frågor, och sen, jag vet inte om man bara är bitter för att man hatar saker som inte är som det alltid har varit, men det bara känns fel. Den fotbollsvärlden man har vuxit upp i, och den fotbollsvärlden man har problematiserat de senaste åren, när City har kommit in och värvat för svin mycket pengar och fuskar med omsättningar. Manchester United har spenderat miljarder på Anthony-typer, på Paul Pogba som har blivit floppen. Det här är ju liksom en nivå gånger tre på både Manchester United och Manchester City, som typ har varit de som har spenderat mest i fotbollsvärlden de senaste 10 åren.
Nej, men det känns väl som att det måste bli en ökad transparens. Vi som följer det här måste ju, vi ska inte bara behöva lyssna till Martin Åslund. Jag känner ju att liksom FIFA då, som har satt upp de här reglerna, de får ju kliva ut och berätta vad som försiggår. Vi ser din klubb, Manchester United. De har på sin höjd råd att låna in Wout Weghorst, medan då Chelsea kan värva för 6 miljarder kronor. Det är ju någonting här som är märkligt, och det är väl bra om vi får reda på vad som försiggår. För det rubbar ju tävlingsbalansen, och man förstår ju frustrationen hos många tränare som sitter där på presskonferenserna. Ja, men Jürgen Klopp, han skulle ju vilja renovera sitt lag. Men
han känns ganska...
Ja, han är så fruktansvärt förbannad. Alltså, han ser Potter få precis allt han pekar på. Eller han behöver inte ens peka på något. Det bara trillar in nya spelare. Han behöver inte ens släppa spelare heller. Det är också märkligt med det här. Att det är liksom, de orkar typ inte sälja. De har liksom inte tid för det. Utan allt handlar om att plocka in spelare. Och de här överflödiga spelarna, ja, men det får väl bara lösa sig framöver. Men... ja, det är sjukt. Det är ju återigen, precis som med Mudryk, så är det ju liksom beloppen och upplägget över affären som gör att man häpnas, själva spelaren. Nej, men Enzo Fernandez ska bli jättehäftig att få till Premier League. Och ja, men det känns ju som att han kommer ju passa in perfekt då. Av det man sett, han var ju fantastisk under VM. Och det är en aggressiv spelstil. Alltså, ja, men riktigt bra i Benfica.
Han var ju bänkad i början av VM, och det var där många var kritiska mot tränaren. Men sen kom han in och var helt överlägsen i det där laget, och en jättebidrag. Argentinas bästa centrala mittfältare i det där VM:et.
Ja, men han och McAllister, de ägde ju det centrala mittfältet. Och han är ju, tittar man på, han var ju River Plate innan, där gjorde han ju en del poäng. Det har han inte riktigt gjort i Benfica, men det är klart att det kommer vara mer defensiv inriktad roll i Chelsea. Jag kan inte tänka mig annat. Och jag räknar väl med att det här, alltså han ligger ju på själv, Enzo Fernandes. Han hade ju fått en liten en tröstsumma på lite drygt 2 miljoner euro bara för att Benfica då inte hade släppt honom det här januarifönstret. Men nu verkar det ändå då som att han får till en affär. Och det kan ju ge ringa på vattnet också, som jag var inne på, dominoeffekten av det här. För det har ju anmälts intresse då på andra spelare då i Chelsea, för det är inte bara de som är på jakt på centrala mittfältare. Det är ju som så att ligaledarna Arsenal har ju öppnat plånboken när de tog in Leandro Trossard, men de verkar inte nöja sig där. Det budas inte bara i Chelsea, utan har ju budats mot Brighton. Filip Caicedo, succéspelaren, spelade också VM för Ecuador. Han har gjort en riktigt fin säsong, liksom alla andra i Brighton. Där ryktas det om att Brighton har tackat nej då till ett pris på lite drygt 60 miljoner pund, va?
Första budet var 60 miljoner pund och det har varit nekat direkt. Sen har Arsenal lagt 65 plus 5 i klausuler som också ska ha blivit nekat då. Och till att börja med, när vi pratar Caicedo, såg du, har du sett tweeten från i fredags som han la ut?
Ja, det var en ganska tydlig transferansökan.
Alltså grejen är ju så här, han kom ju på något sätt undan med det. Skulle man göra så där i en större klubb, men nu han, det kändes som att PR-maskineriet har ju gnuggat fingrarna hårt där, och att han bara, jag vill försörja min familj, en av 10 barn, att han börjar istället för bara vara fittig och måla upp och liksom träningsvägra, så spelar han på fattiga familjer. Det har ändå något.
Ja, verkligen. Det får jag säga. Man tyckte synd om stackars Caicedo där, som säkert knappt har råd med tak över huvudet för sin veckolön i Brighton då. Nej, men skämt åsido, det här känns väl som att, jag vet inte vad som händer. Alltså för Brightons del, du var ju inte med i matchtruppen här mot Liverpool igår söndag. Men alltså, de badar ju i pengar. De har ju sålt så många spelare det senaste... Ja, men senaste två, tre år. Sen Potter klev in i bygget. Men, och då är det såklart att man börjar känna att, vad fan, dels går vi bra sportsligt nu. Alltså vi har ju verkligen, Brighton har ju bra häng på Europaplatserna. Jag ska inte säga Champions League. Dit har jag svårt att se att Brighton når. Men däremot absolut Europa League och Conference League. Och det skulle ju betyda massor för en klubb som Brighton. Så att de vill nog börja kunna tacka nej till bud. Men sen måste man ju samtidigt också förstå var man befinner sig som klubb och vad man säljer in till unga spelare som tar sig till Brighton, att de är ju en trampolin vidare ut till de stora klubbarna. Och kanske att när buden blir ändå så här pass stora, vi närmar oss nästan 1 miljard svenska kronor, då kanske man får tacka ja.
Men det är det här som är så svårt i den här situationen, och det är därför jag på något sätt har respekt, för det verkar verkligen vara, jag lyssnar på The Athletics podcast där David Ornstein, han kör ju ut sin måndagskolumn och den var ju fullsmetad med i stort sett varenda nyhet vi kommer prata om här idag. Det har hänt så mycket det senaste dygnet, och då säger han att Brighton vill inte sälja, man har kontrakt med honom till 2025 och sen en option på ett år efter det, så man har alltså 3 år kvar på kontraktet. Han gör sin första säsong på riktigt när han startar, man värvar honom billigt, så marknadsvärdet kommer inte sänkas, så länge han inte bråkar sig bort, så det finns ju ingen anledning att sälja. Vi har ju pratat om de tidigare övergångarna Brighton har gjort, så vad fan, jag fattar på många sätt att han vill gå. Alltså Chelsea är också intresserad av att ha bud på 55 miljoner pund, att han vill gå till Arsenal, slåss om en ligatitel, men alltså du kommer få din chans. Fortsätt göra det bra i Brighton så kommer du få din chans. Och sen, fan, jag har så svårt att, vi var inne lite på det senast. Alltså vi kan ju ta det här med trampolineffekten och volleyballeffekten, med att Jorginho är det senaste, bara typ en halvtimme innan vi börjar spela
ja.
Så skriver de ju alltså att Jorginho är ett alternativ för Arsenal om man inte får loss Caicedo, men för att övergången ska kunna bli verklighet så behöver Chelsea få Fernandes först. Så det är verkligen ett dominospel hela det här kalaset. Och jag vet, alltså så här, Jorginho, han kommer aldrig bli ordinarie i Arsenal. Alltså de har ju Thomas Partey där sittande rollen som Jorginho är bäst i. Alltså den andra rollen som Xhaka har är mer en löpstark tvåvägsspelare, och Jorginho är en väldigt sittande spelare. Sen bra för bredden absolut, men en annan spelartyp. Och samma sak med Caicedo, att splasha 80 miljoner pund, fine, det blir en Det blir en rotationsspelare som man kommer behöva. Jag tyckte det var tydligt senast när Lokonga spelade mot City att man är för tunna på den positionen. Men det är en jävligt mycket pengar och en jävligt bra spelare till nästa säsong som ska vara ordinarie egentligen alla lag. Och hur man tänker långsiktigt. Alltså vinner man en ligatitel så skitsamma hur det ser ut nästa år. Men du fattar vad jag menar. Finns det någon problematik i det?
Ja, alltså, sen finns det ju rykten kring Declan Rice där också. Att det riktigt känns allt mer trovärdigt att det ska kunna ske en övergång faktiskt i sommar. Chelsea, ja men varför ska han gå? Alltså Chelsea har alltid funnits där och de beloppen som spenderas nu, det verkar ju ändå som att det då, man hade väl löst Declan Rice om man hade velat. Eller om Declan Rice hade velat, han kanske också har tackat nej. Han vill väl spela Champions League nästa år. Det kommer man ju nog inte få göra i Chelsea. Men jag håller med att Caicedo är ju främst påminnande om Thomas Partey. Och Declan Rice kan ju såklart, han är ju mer dynamisk kanske och kan gå i båda riktningar. Men ja, vi har ju också sagt många gånger att Chelsea eller Arsenal behöver en större bredd. Jorginho, ja men det är väl lite av en nödlösning ändå. Han får nog kanske inga garantier om att gå in och bli ordinarie, men att man kan få mycket nytta av honom. Är ju en ledare också och har ju varit med mycket och har vunnit saker för, så att det kanske inte är så dumt att man går från, de har ju bara 6 månader kvar på kontraktet, så det blir ingen jättedyr lösning. Men gällande kan jag se det också för Arsenal, de har ju visat förr att de med Mudrik-affären att de är nog bara beredda att gå till en viss gräns. De gör inte som Chelsea här att de till slut vi ger bara vad klubben vill ha så får vi spelaren, utan Arsenal, även om det är väldigt mycket pengar, känns de lite mer ekonomiskt förnuftiga än fullständigt galna då.
Det är inte jättesvårt. Men det är inte för ihop med Jorginho, alltså så här, för Arsenal kan man lösa det där, skrev jag ett och ett halvt års kontrakt, lösa billigt eller 2,5, jag vet inte. Det är en bra lösning, men för Jorginho, han är 91 tror jag. Är det inte bättre att gå tillbaka till Italien, alltså bli ett ankare, skrev ett längre kontrakt. Alltså, han kan ju, istället för att sitta på en bänk i Arsenal, fine, han kanske får en ligatitel nu, men det tror jag inte. Det är inte bättre att gå, alltså, många, många klubbar i den där Serie A-tabellen bakom Napoli som hungrar efter kvalitativa spelare. Och han är ju, han är stor och alltså, han aktas ju väldigt mycket. Exempelvis han var ju jävligt bra under Sarri i Napoli, så varför inte gå till Lazio? Sen vet vi inte hur länge Sarri är kvar där, men ja.
Nej, precis. Och han har ju, nu var det under Sarri, men det var ju i Napoli och kanske att det också hade lockat. Nu finns det ju folk som kan Serie A bättre än vad vi kan, men jag håller verkligen med i att
han,
men nu när han kanske har börjat gå ner sig lite, alltså vi ska inte
raljera med Serie A, men det är ju lägre tempo. Jag kollar fan på
Serie A. Ja, du gjorde det. Mm. Ja, det var inte mycket engelsk fotboll. Så det fick ju bli Napoli-Roma där på kvällsvisten. Och det är klart man imponeras. Men jag föredrar ändå bollen som spelas i vår liga.
Ja, det är jag också.
Men du, Caicedo då, ja, man tänker ju också på så här, en som måste också gå och klia sig lite i huvudet. Nu handlar det mycket om Caicedo och Brighton. Det blir ju det där problematiken i när du får för mycket pengar. Nu har vi släppt många spelare. Nu vill vi faktiskt börja säga nej, för nu har vi både bra ekonomi och sportsliga drömmar. Men spelarna som ser sina kollegor lämna en efter en och spelarna alla drömmer ju om större pengar in på kontot och drömmer om att kunna utmana de stora titlarna. Jag tänker på McAllister här, som det inte har ryktat särskilt mycket kring. Nu är en annan spelartyp än vad Caicedo är, men jag förstår inte varför det inte pratas mer om honom.
Det är svårt det där, alltså Brighton måste ju på något sätt. Det är där jag tycker är häftigt med Benficas situation nu. Man sålde ju Darwin Nunez i somras för miljarden till Liverpool, så man har ju varit tydliga med Enzo Fernandez. Vi har liksom ett 5-årskontrakt på den här spelaren, vi behöver inte sälja, ni måste lägga klausulen för att vi ska överväga att sälja honom, för annars kan vi sitta med honom i 2 år och vi kommer fortfarande få lika mycket pengar. Brighton är ju en liknande situation med både Caicedo och McAllister, och om vi går upp en nivå, jag jämför verkligen inte Liverpool med Brighton, men om vi går till Liverpool innan Klopp kom, man var på något sätt en säljande klubb. Man sålde Suarez, man var nära på att vinna ligatiteln, men sen sålde man Coutinho. Det fanns alltid ett steg över Liverpool. Det var samma sak med Arsenal. lite back in the days som man försöker tvätta bort nu. Och det här kanske är första säsongen som en spelare som vi pratade ju bara för något år sedan när vi satt och pratade Big Six i bild, att Saka skulle vara en perfekt värvning för Manchester City, att Martinelli liksom fortsätter att utvecklas så att han kan lämna. Vi vet hur många spelare som gick till både Barcelona och till Manchester City i Arsenal när man låg där strax under. Så det är viktigt att tvätta bort den här säljande klubben, och det är ju i princip omöjligt för en klubb av Brightons dignitet, och med, det finns ingen historia, det finns ingen ekonomi historiskt, så det är jättesvårt för dem.
Ja, det är verkligen tufft, men jag hoppas att de får åtminstone behålla någon av mitt fall. Nu ryktas inte särskilt mycket om McAllister, han ser ut att bli kvar, men man vill ju bara se De Zerbi få fortsätta jobba med det här laget. Men det har ju faktiskt skett saker på insidan också när det kommer till Brighton, och det är ju ingen mindre än Yasin Ayari då, 19 år, från Sverige och AIK. Och just när det kommer till honom så får jag ändå påstå att jag har väldigt god koll. Det var någon som skrev till mig igår när jag retweetade att övergången var klar. Det har ju varit, inte officiellt blev det igår, men det har ju ryktats att det har varit en done deal under någon vecka här. Och Brighton har följt Ayari under en väldigt lång tid. Men det var någon som frågade då vad det är för typ av spelare. För det förstår jag att alla som följer Premier League inte har koll på Yasin Ayari. Det är inte alla som följer Allsvenskan lika slaviskt som jag gör. Och det lite roliga med Ayari, det är att han har varit väldigt bra. Han skrev ju ett A-lagskontrakt med AIK för lite drygt 1,5 år sedan. Han hade redan dessförinnan, innan han skrev det A-lagskontraktet, gjort en del inhopp och varit med en hel del under försäsong och tränat med A-laget. Och det har hela tiden hetat från AIKs sida att det här kommer att bli något alldeles extra. Och det tycker jag att jag såg ganska omedelbart när han fick chansen att hoppa in, att det här är en spelare som har ett ganska stort spel i sig. Det roliga med honom är att han påminner rätt mycket om McAllister i spelstilen. Det är en tvåvägsmittfältare, jobbar mycket från box till box. Alltså är väldigt bra i det defensiva spelet, men också i det offensiva spelet. Han har gjort många poäng för AIK. Många menar ju på att han var AIKs bästa spelare. Visserligen en misslyckad säsong för AIK 2022 när man inte nådde upp till målen. Men han överglänste ju Sebastian Larsson och Bilal Hussein som har varit nyttig på det där mittfältet. Så att det är en väl scoutad spelare som Brighton tar in. Sen är det ju ett väldigt stort steg från Allsvenskan till Premier League. Har ju varit snack om att han skulle lånas ut här till deras samarbetsklubb i Belgien, men eftersom han löser arbetstillståndet så verkar det faktiskt som att han blir kvar det här första halvåret. Sen skulle det kunna vara som så att han kliver in nu, får förmodligen inte särskilt mycket speltid, men att han bekantar sig lite med klubben och att han sen i sommar tar steget och lånas ut under en säsong för att sen vara redo då till säsongen 24-25. Det återstår att se.
Men det kittlar ju verkligen just att han går till Brighton som har den här historien. Alltså alla de här spelarna vi har nämnt, McAllister, Caicedo, Kukureya, och sen, jag kommer inte på rak arm, men det finns ju flera spelare som har gjort de här övergångarna som har haft Brighton som språngbräda, och man är kända för att ha ett helt otroligt scouting-team. Mycket tack vare Potter, men det verkar ju inte sluta bara för att han har försvunnit. Så det är jävligt häftigt att en spelare istället för att ta de här trötta övergångarna till Belgien som man har sett så många svenska spelare komma hem, att de ändå satsar 6 miljoner euro att värva honom till den klubben. Så det skulle bli jävligt kul att följa.
Ja, verkligen. Och det, menar återigen, alltså det är ju väldigt få spelare från Allsvenskan som värvas just direkt till Premier League. De aktas ju för det, och det är av en anledning. Herregud, Allsvenskan är väl Europas 23 bästa liga. Alltså det är ju väldigt få spelare på den nivån som ens är nära allsvensk nivå. Men Brighton har följt honom nära, och är det någon spelare som ska lyckas över tid, jag tror som sagt att det kan verkligen ta tid innan han är redo, men då skulle det faktiskt kunna vara Yasin Ayari, för han är jäkligt lovande. Och så fort han fick chansen så visade han att han var redo uppgiften. Vet du hur många spelare som har lämnat just AIK och gått direkt till Premier League?
Två.
Kan du nämna någon?
Nej, det kan jag fan inte.
Nej, nu sätter det på pottan här. Men det har ju Magnus Hedman. Mm. Vi har Thomas Gustafsson, numera Thomas Antonelius, vänsterbacken. Och sen Teddy Lucic gick faktiskt från AIK på lån till Leeds. Så att där, nu blir det alltså fjärde spelaren. Och jag kan tänka mig att det inte, alltså det är inte jättemånga övergångar som sker allsvenskan till Premier League. Vi har väl David Elm som gick över, Björn Runström, jag vet inte om Fulham var i Premier League, jag tror det. Men annars har jag inte jättemånga exempel. Men det absolut tydligaste och klaraste exempel är ju såklart Fredrik Ljungberg, som lyckades med det som jag nu målar upp som nästan omöjligt då, att kliva in och i stort sett bli ordinarie. Det var ju faktiskt riktigt häftigt när han blev United-spelare där. 98 var det, va?
Ja, något sånt. Arsenal. Ja, men den karriären. Jag är för ung för att komma ihåg honom i allsvenskan, men den karriären, det är häftigt. Och liksom, man hör ju på namnen. Thomas Gustafsson, all respekt för honom, men i dagens kvalitet på Premier League är svårt att se att han skulle gå dit. Så, och det är bara som kolla Hjalmar, som på något sätt har etablerat sig i svenska landslaget. Nu kommer troligtvis Burnley gå upp, men att det säger något om Yasin Ayari när det är Brighton som hör av sig. Så det, ja. Vi håller alla tummar, och det får fan folk som inte håller på AIK också göra. För det där är det mest tröttsamma som finns, att man ska hata på spelare bara för att de är från en annan klubb i Sverige.
Ja, men definitivt, därför blir jag väldigt glad här nu när det även ryktas om ytterligare en central mittfältare från Allsvenskan, och det är Hugo Larsson i Malmö FF som har Bournemouth efter sig, och där pratas om ännu större belopp. Det är ju såklart att Malmö är mycket rikare, och de säger nej till den typen av summor. Där pratas det om att det kan bli svensk transferrekord då, uppemot 100 millar.
Ja, det var sjukt.
Ja. Helt skönt, och Malmö bekräftar ju förhandlingar här nu, och de har på sig imorgon eller övermorgon nu när det här fönstret stänger då, att återkomma och se om de möter Malmö FFs krav. Men det är också en supertalang såklart, som trots, han är ju ett eller två år yngre än Ayari, men har ju redan fått prova på landslagsspel då, i den här, visserligen den här januari-turnén då, men fick mycket speltid för MFF och gjorde det faktiskt bra även i Europa League mot etablerat europeiskt motstånd. Så att det här är ju en guldklimp som MFF sitter på, och även om Bournemouth, vi har ju redan sagt att det blir Championship nästa år,
ja, men det behöver ju.
Ja, de kör ju på nu, absolut. Sen är det väl Hugo Larsson, även om det är sjukt att de lägger, alltså i det läget Bournemouth är i, att de lägger då 100 miljoner på en spelare som, det gäller ju samma för honom som för Ayari liksom, att det är ingen spelare som går in och färgar här och nu. Men skulle det bli som så att de åker ur, då är inte det heller hela världen, utan kanske snarare tvärtom, att Championship är en ganska bra liga för honom att få faktiskt speltid i redan nästa år. Och förmodligen så, ja men vi har ju sett många klubbar som de åker lite jojo mellan system. Men, så att det är absolut tänkbart att Bournemouth är en toppklubb i Championship nästa år, och då är det ett ganska bra steg.
Verkligen, det blir kul att se. Ska vi gå över och prata lite, fan det händer ändå ganska mycket i Everton. Alltså Sean Dyche är klar.
Ja.
Det var ju en ganska illa dold hemlighet. Så jävla kul med Bielsa. Har du läst vad han ska? Han ska alltså träna U21 och låta hans stab ta A-laget fram till sommaren för att sen ta över A-laget. Alltså, säg en mer bielsisk mening än att uttrycka den önskemålet till en styrelse.
Den är ju, det är nästan hånfullt, och det säger väl också en hel del om var Everton befinner sig också, att han inte ens vill gå in och röra där. Men det är väl som du eller Petter var inne på här nu i vårt senaste avsnitt, att ska Bielsa in och röra, han vill ju ha en försäsong, han vill inte kliva in mitt i en säsong. Ja, men kanske det blir ju, även om han är beredd då att Everton kanske åker ur, Så blir det ju också en smäll. Alltså det tar ju på förtroendet från spelargruppen såklart. Så att det kanske var därför då som han då ville först ner i U21 och utbilda dem för att sen ta över laget. Men det där nappade ju inte Everton styrelse på, utan det blir ju Sean Dyche som är tillbaka i Premier League. Det var väl lite drygt ett år sedan som han fick dojan efter 10 år i Burnley, där han hade, till slut så tog ju trollformlerna slut. Dyche, det var ju helt otroligt hur han lyckades år efter år se till att Burnley var en Premier League-klubb, men till slut så misslyckades han då, och han har ju fått en stämpel kring sig att han spelar en ganska enkel, primitiv fotboll, och det är väl vad Everton behöver kortsiktigt i alla fall.
Ja, men det ska bli kul att se just den här. Det finns ju en viss typ av tränare med ryktet att man värvar om när man ska rädda sig kvar. Big Sam, Tony Pulis, Roy Hodgson, den typen av klassiska brittiska 4-4-2 om vi förenklar det, tränare. Sean Dyche har ju på något sätt fått det här ryktet över sig, trots att han, det är ju, känslan är bara att det är för att han har slagit i botten. Jag lyssnade på, han gästade en podd som jag lyssnade på, det är några månader sedan, men då pratade han om hur ja, men att det var typ skönt att ta lite paus från fotbollen, men att han verkligen har gjort det här klassiska gnugget, besökt många, analyserat sin spelfilosofi och börjar bli riktigt, riktigt taggad på att komma tillbaka på fotbollen. Sen om det blir en Norling-style att han ska ändra sin filosofi helt och hållet nu, det kanske vi inte hoppas för Evertons skull, men det ska bli kul att se om det är någon skillnad på Sean Dyche Everton, som vi kommer att få se tidigt kontra Sean Dyche Burnley. Och man börjar ju typ dag ett, Anthony Gordon, påläggskalven, egna produkten till Newcastle för 40 plus 5 miljoner pund.
Mm. Jag är inte jätteförtjust i honom om jag ska vara helt ärlig, men jobbar ju hårt, är väl lite, har ju liksom bra fart och är lite jobbig att möta, men ja, är inte jätteimponerad av honom. Sen är det väl liksom, det är väl den hyllan Newcastle plockar ifrån just nu. Sen kommer de kanske att kunna ta ännu bättre spelare om man blir klara för Champions League. Sen ska man ju väl hela tiden tänka på den här kvoten över engelska spelare också. Mm. Men det ska bli intressant att se han i en bättre miljö. Jag ska inte döma ut honom. Jag tyckte han såg lite pigg ut här i höstas i vissa matcher. Men det är väl ingen spelare som... Alltså, jag har ju svårt att se honom ta sig in i ett engelskt landslag. Alltså, alla som gör det bra får ju alltid någon landskamp. Men det är ganska tuff konkurrens bland just i just den positionen.
Han konkurrerar ju med... Vart brukar han utgå ifrån? Både höger och vänster, va?
Ja, han är ganska användbar.
Alltså till vänster, höger och vänster. Till vänster spelar ju världens näst bästa fotbollsspelare. Jag har en spelare som är ännu bättre nu.
Vem är det?
Casemiro.
Ja, oh, okej. Okay. Men är du så förtjust i Saint-Maximin?
Nej, jag flyttar engelska landslaget. Rashford är två.
Jaha, jag tänkte så. Jag trodde du menade i Newcastle.
Nej, jag trodde att du var med på den. Men grejen med Anthony Gordon som jag har lite svårt att förstå. Jag är som dig, jag är inte helt förälst av honom. Men när man, Newcastle verkar vilja pengar upp det här utan att tveka. Chelsea ville gå för honom i somras för nästan lite mer pengar, om det var upp mot 50 miljoner pund. Jag såg att Marcus Bring, som gillar att jobba spiders och jobba Y-scout, hyllar honom. Så det måste ju vara någonting han gör som är väldigt attraktivt. Och kollar man på de värvningarna Newcastle gjort, Alexander Isak har fått säsongen ganska förstörda skador, men har varit bra när han har spelat. Men bakom det här Bruno Guimaraes, Trippier, Sven Botman, det är liksom det tal, Dan Burn, alltså varenda värvning, Nick Pope, varenda värvning är 5 plus i stort sett. Så det gör ju på något sätt att man har höga förväntningar på Anthony Gordon. Och Saint-Maximin börjar ryktas direkt till Milan, så där har nog folk tröttnat. Alltså höjden, showen, elegansen finns ju, men hur ofta han har varit bra i 3 matcher i rad liksom?
Nej, men det finns ingen jämnhet i de där prestationerna, och nu har han ju varit tydligt åsidosatt här trots att det har funnits en del skador i laget. Vi har väl skrikit efter en lite mer kreativ mittfältare, men det är ju nog sunt att få in även en ytter. Almiron har ju svalnat lite. Och som du säger då, Maxima är inte i toppslag. Så det blir säkert jättebra det här med Gordon. Känns ju mer rimligt med Newcastle än Chelsea. Även om då Newcastle är bättre rent tabellmässigt just nu. Men Newcastle förstärker, och får se om det blir ytterligare någon värmin där. Vi trodde väl att det skulle komma in något som förstärker elvan. Och det får vi väl ändå säga att Anthony Gordon kommer att göra. Men du... I Everton då så ryktas det då liksom, nu får de ju loss lite pengar, sen har väl de lite hål att fylla och lite regler att följa. Återigen, det gäller Everton, men det verkar inte gälla Chelsea. Men vi är säkert för dåligt pålästa då. Men de har ju haft lite problem då med financial fair play. Men nu får de ju loss pengar, och det verkar som att de ska bränna allt det på Conor Gallagher i Chelsea.
Ja, det är så deppigt för Everton. Alltså jag har pooler som håller på Liverpool, som är i kontakt med folk de känner i Liverpool, och det är så deppigt. Alltså att man lägger ett bud på 45 miljoner pund inklusive bonusar för Conor Gallagher. Och jag skrev frågan när jag skrev körschemat för det. Är det rätt position för Everton att lägga pengar på? Går till gymmet, kommer tillbaka, nyhet. Gallagher har meddelat att han absolut inte vill gå till Everton. Alltså, det är så deppigt.
Det kan man ju någonstans förstå. Även om kanske Chelsea är lite stort för Conor Gallagher just nu, så är ju Everton ett för stort steg ner.
Ja, absolut. Sen är ju så
här, Gallagher, vore inte han perfekt i Newcastle?
Jo, vi är ju hungrat efter den där, eller vi är ju, vi är hungrat efter den där offensiva rollen och sagt att James Maddison ska ha den. Men Gallagher, alltså, vi kommer ihåg vad han gjorde när han fick förtroende och spelade i Crystal Palace, så det här hade ju varit en jättefin värvning för Newcastle i den rollen, absolut. Men nej, fan, vi fortsätter på Maddison.
Ja, ja, men alltså det tycker jag ändå. Alltså Maddison är ju stråtvassare än vad Gallagher är just nu då. Men jag gillar ändå Conor Gallagher. Han har ju faktiskt inte gjort, alltså jag tycker han har gjort en del bra insatser i Chelsea i ett Chelsea som har haft problem. Sen är han ändå inte Chelsea-material då, kanske. Men jag hade nog, ja, vi får ringa upp Gallaghers agent här och föreslå Newcastle. Det är definitivt ett steg som hade varit mer rimligt än att gå till Everton. Du, vi får släppa de här lite sämre gängen här nu, tycker jag, och fokusera oss på drakarna, för det finns ju faktiskt två klubbar där det händer lite grejer på ytterbacksfronten, och den stora bomben idag för mig, det är ju ändå det som håller på att ske mellan Manchester City och Bayern München, för nu verkar det vara nästan here we go på att João Cancelo ska till att börja med lånas ut till Bayern München under den här våren. Och sen finns det även en utköpsklausul på lite drygt 70 miljoner euro. Vad är det som händer?
Nej, men vi har ju hintat om det redan innan Petter gästade oss. Så att det känns som något inte stämmer med Chelsea City-situationen med Foden. Helt plötsligt, Rico Lewis har gjort det jättebra, vi behöver inte ens säga det. Men att Cancelo går från att, ja, men tillsammans med Trent Alexander-Arnold, Robertson och Reece James vara hela Premier Leagues bästa ytterback, tills att han inte är önskvärd och skickas till lån till en Champions League-konkurrent på 2-3 månader. Jag får inte ihop det här. Och nu börjar man ju ännu mer. Alltså, vad fan pågår i det där omklädningsrummet i Manchester City? Börjar Pep bli för stor, eller alltså så här, United, när United hade Sir Alex Ferguson, det här var ju hans styrka, att så fort en spelare fick en attityd, trodde sig vara större än klubben och liksom sett sig själv före klubben, så han skickar dem, han tvekar inte, han skickar Japp Stam, vilket dock var idiotiskt, han skickar Roy Keane, han skickar David Beckham och så vidare. Några felaktiga i efterhand, men i grund och botten vann man på det. Kan det vara något sånt Pep håller på med? Jag vet inte, men det känns som att det skaver mer bakom kulisserna än vad det någonsin har gjort under Pep Guardiola i Manchester City. Det är ändå känslan jag måste säga att jag har.
Ja, det här att det skulle gå så här långt med det hela, det såg jag verkligen inte komma. Men om jag får göra en enkel analys och gissa lite kring vad som kan ha skett då, så är det väl, alltså, rapporterna är då att Pep har tröttnat lite på.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hur vissa har betett sig på träningarna, som du är inne på. Och att när Cancelo då får det här intresset till sin agent, att Bayern München är intresserad av att lösa dig, då har ju Cancelo, precis som han gjorde i Juventus, där får vi också, minns jag också att det var som så att han började att peta lite mot slutet, City använde sitt intresse och han ville bort till varje pris tämligen omedelbart. Och nu, jag menar, har en klubb som Bayern München av sig, det är ju en jätte med europeiska mått mätt. Och hör de av sig, säger att kom hit, här blir det ordinarie och här kommer du vinna tyska ligatitlar och även utmana om Champions League-titeln. Och han meddelar det till Pep. Då tror jag Pep känner ganska direkt, okej, du vill inte vara kvar. Och med tanke på vad du har stått för på träningsplan här de senaste veckorna, så vill jag inte se dig något mer. Och jag, någonstans fattar jag väl att det är en del av Peps ledarskap. Han vill få spelarna dedikerade och verkligen vilja spela för City. Men samtidigt så här, det är ju ett läge där vi inte riktigt kände oss trygga när Cancelo var ytterback. Alltså, Ricky Lewis, absolut, jättebra. Men han är ung och kan absolut få en dipp i sitt spel. Kyle Walker lite på nedgång. Att Nathan Ake liksom ska vara lösningen här under våren. Att han är tillräckligt bra för att City ska kunna slåss på tre fronter. För i år får man inte bränna Champions League. Det finns ju bara att man vinner den här titeln. Man ska försöka jaga i fatt Arsenal och man ska vinna FA-cupen. Är det här lite för uppförstorat det här bråket? Ska man verkligen släppa honom, Pep?
Nej, ja, det är det jag inte känner. Alltså, det är en jätteviktig spelare. Som jag sa, för mig topp tre ytterbackar i hela ligan. Framförallt de senaste säsongerna. Kanske den jämnaste om man tillsammans med Reece James senaste två åren. Om man tar både kombinationen offensiv och defensiv. Så, och man slåss på alla fronter. Eller FA-cupen, Champions League och ligan. Det kommer gå tight. Ska man gå om Arsenal så kommer man behöva rotera. Och vi vet hur mycket Pep gillar att rotera. Och vad har man nu? Ska de skicka ut Ake som ordinarie vänsterback? Eller vad tänker man? För Rico Lewis spelar till höger och spelar inverterad. Och där är även Kyle Walker. Så vem ska vara vänsterback i det här Manchester City? Nej, men Gomez som man tog i somras. Han har roterats in lite i Champions League. Tog någon utvisning där och inte alls varit lyckat. Så helt plötsligt City ska vinna Champions League. Och Nathan Ake är ordinarie vänsterback. Nej, fan, det här, alltså som motståndssupporter, jag klagar inte. Men det känns verkligen inte som det står rätt till i City.
Nej, och det är ju en svår roll. Nu tycker jag, du nämner det tredje gången när jag sitter med Ricky Lewis. Otroligt skicklig i att kunna vara den här inventerade ytterbacken som kliver in centralt. Den sitter av boll och tar sig ut på kant när de ska försvara. Och det har ju liksom, Cancelo var ju den spelare som anammade det först utav de alla i City, sen har ju några tagit efter, men han har ju verkligen utvecklats i den rollen och varit så viktig i så många säsonger nu för Citys anfallsspel, och tillsammans med De Bruyne och Bernardo Silva, ja men en av de spelarna i toppmatcherna som Pep tar ut först då. Men nu har det skurit sig. Jag läste på något tyskt konto här att han hade på nytt då ryckt ihop med Pep efter att han har fått beskedet att han inte skulle starta mot Arsenal här i fredags i FA-cupen. Och det är klart att så här, Pep måste ju nog kunna hantera de här stjärnorna. Vem är jag att sitta här och kritisera världens bästa fotbollstränare?
Alltså är det något negativt med Pep, så vi pratade om det förra veckan. Pep har en historia av att inte klara av stora personligheter i omklädningsrum. Sen har ju det gjort hans lag bättre. Så det går ju inte att kritisera på något sätt så länge han fortsätter vinna. Men det finns ju väldigt många exempel på Pep som inte har kunnat hantera folk som är stora egon och stora personligheter. Sen återigen, vi pratade om det med Petter förra veckan. Det såldes en vänsterback till Arsenal i somras. Framstår som ännu mer idiotiskt just nu.
Ja.
Fan, ska vi slå fast att den jävla tok sitter ju slut. Alltså, det här är slutet. Början på slutet.
Nej, det får stå för dig, gör det. Så får någon spela upp det här om något år. City kommer alltid tillbaka, men
sitter
jag tror
om tre månader.
Exakt. Nej, men så här, om de när de åker ur Champions League, för det gör de ju alltid. Nej, men om de åker ur Champions League, jag såg att de är ju enorma oddsfavoriter. Men om de åker ur Champions League, då är ju ett sånt här beslut som jag tror många kommer att peka på. Varför gjorde du dig av med João Cancelo? För det har varit en spelare som har varit så viktig för City under så många säsonger. Vi ser ju några andra. Alltså, det kommer ju bli större förändringar här i City framöver. Jag tror att Pep, och det ligger ju i hans styrka också, att han är bra på att förändra lagen löpande. Så att, jag menar, någonstans, jag satt i Fotbollsmorgon i morse och kritiserade Klopp ganska hårt för det här, att han, eller Klopp för klubben, för att man förlängde med Salah ett så pass långt kontrakt när det handlar väldigt mycket om för fotbollsklubbar. Alexander Axén fyllde i det att man måste kill your darlings, alltså man måste veta när läget är att skeppa spelarna, och även om det blir rubriken nu så kanske Pep vet exakt vad han gör. Men jag tycker i ett januarifönster med två dagar kvar, jag tycker att det sänder lite märkliga signaler. Men ja, han kommer säkert vinnande ur det här också. Kanske då att man går in och kapar Tottenhams affär när det kommer till Pedro Porro, som vi trodde i fredags var klar för Tottenham. Men jag vet inte vad det senaste är. Det dyker upp så mycket nya uppgifter. I morse så sa ju David Ornstein att det var övergången var avblåst. Men att både Porro och Spurs, låter så oseriöst att säga Porro, men han heter ju faktiskt det. Men både Porro och Spurs vill ju få till den här övergången, och det är ju inte kört förrän det är kört. Så kanske att det blir av, eller att då City kliver in och tar över, tar in spelaren, för han har ju som sagt spelat i City förut.
Ja, det hade varit en del, och det sa vi förra veckan också, att det finns en återköpsklausul så att man troligtvis kan få någon billigare. Men känslan de senaste timmarna är att det kommer bli av. Hector Bellerin ska vara ersättaren. Det är dock där man inte tror på att Orange har skrivit att off, och sen börjar Romano skriva att de pratar under dagen. Så vi får se, att det blir ett jävla roligt sista dygn, eller två dygn om det nu är första. Det vet vi inte riktigt än. Det skiter ju kollat också.
Ja, nu har vi, känner jag att nu har vi pratat färdigt gällande Silly, men det är alltid populärt och det är kul att prata om, och det kommer så att hända mycket, och vi får följa upp det i vårt nästa avsnitt. Och vi har ju missat jättemånga övergångar och rykten såklart, men då sitter vi här till midnatt. Nu får vi väl prata om de matcher som ändå har spelats. Jag noterar att det är bara Liverpool som... av Premier League-lagen som har åkt ur den här rundan. Då var det var ju ett lag som behövde ryka eftersom de mötte Brighton. Det spelas ju även ikväll då, West Ham möter ju Derby.
United, men det var klottade mot vinnaren där precis. United,
ja, jag såg det.
Nionde raka hemmamatchen i cupspel. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Ja. Och det är så kul att se så här på Twitter. Svenska supportrar är lyriska över bra lottning. Sen ser man de engelsmännen man följer. Det är FA-cupen, då får man ju alltid mer procentuellt än vad man får i ligan. Så alla vill ha borta matcher. De skiter ju i sportsliga. De vill bara åka på en rejäl fin borta match. De är ju skitlacka.
Ja, just det. Men bra för United som är så starka på Old Trafford. Och ja, det här är ju... Nu har ni ju ligacupen här också. Men klart att den går för FA-cupen också.
Ja, vi går för kvadruppen. Så är det.
Ja, helt rätt. Vi börjar väl med första matchen där i fredags. City Arsenal på Etihad. Det var ju ändå en känsla av att det var FA-cupen då. Och att det var lite en aptitretare för vad som kommer skall den 15 februari då. Då de möts nästa gång och då är det i ligan. Men jag känner efter 90 minuters fotboll på Etihad, där City tar sig vidare efter mål från Nathan Ake, att det var två vinnare som lämnade den här matchen.
Jag känner framförallt att, jag ska inte säga att jag har tvivlat, men om någon har tvivlat på Arsenal. Jag har hört vissa argumentera, nej men man hade inte slagit United innan den här matchen, man kryssar mot Newcastle, man har inte mött City, man har inte slagit något bra lag. Premier League är sämre än någonsin, kollar hur det går för Chelsea och Liverpool. Jag har inte köpt argumentet, men jag tycker här att Arsenal med ett mer roterat lag än Manchester City, att man står upp så här bra på Etihad Stadium, possessionmässigt, hur man har ett eget spel, länge sedan jag såg ett lag stå upp så bra på Etihad. Arsenal visar verkligen att man är på riktigt i den här matchen trots att man förlorar. Och som sagt, de åker ut FA-cupen, de kan vila ännu mer, de kan fortsätta spela sju spelare som har startat varenda match i ligan. Som du säger, två vinnare, det är en bra beskrivning.
Ja, men just av det här, det är klart att Arsenal, när de spelar den matchen, och det är några, alltså det är inte ett fullt roterat lag, men det är klart att de vill gå ut och vinna den. Men det är nog ganska skönt ändå att man är ute ur både Ligacup och FA-cup, och att Europa League kommer de väl prioritera när de närmar sig semifinal och final, om de kommer så långt. Men framförallt att det är fullt fokus på den här ligatiteln. Men just som du säger, det mentala i att man, ja men att man lämnar matchen med känslan av att fan, vi stod upp bra, vi hotade dem. Leandro Trossard kliver in från start här och är bra, borde kanske gjort någon kasse, och man kan, det är inte många lag som kan kliva in på Etihad och äga boll på offensiv planhalva. Det tycker jag Arsenal gör, och då är det som sagt med en hel del förändringar i elvan med ett ordinarie lag. Jag tror City, de kommer få jobba här. Alltså de måste göra toppinsatser. Sådär bra som City kan vara, måste de vara i dubbelmötet om de ska lämna det där med 6 poäng, vilket jag tror de behöver.
Men just att första mötet där på Emirates också. Och jag skrev den öppna frågeställningen, betyder vinsten någonting för det stundade dubbelmötet i ligan? Och jag tror nästan att, alltså det låter sjukt att säga, men Arsenal är det laget som kanske går ut med mest självförtroende från den här matchen, för att man känner att man kan straffa City och nu ska man möta dem. Jag trodde aldrig att jag skulle säga den här meningen hela mitt liv, men inför ett kokande Emirates. Vilken jävla match det där kommer bli.
Ja, och vi vet ju det Arsenal vi har lärt känna under den här säsongen under Arteta, det är att de kommer blåsa på. Det är inget kryss, de går inte ut för någon kryss där. De ska vinna den här matchen. Vi kommer få återkomma till den. Den är ju inte nu i helgen, utan vi har några avsnitt innan dess. Men det är shit vad häftig den fighten blir. Och Arsenal är fyllda förmodligen av självförtroende om de inte får smaka av Charles Dyche här i helgen då, när de ska till Goodison. Men förmodligen så står de där. De har ett ganska bra schema dessförinnan. De har Brentford på hemmaplan också. Och sen är det dags då att ta sig an Manchester City i den här matchen som blev uppskjuten. Det har man ju också lite glömt. Liksom, det är mycket, skärmen står rätt för Arsenal den här säsongen. Men den matchen som blev uppskjuten där, det är klart Arsenal var jättebra under våren, men City var ju brutala. Om du minns, när den matchen skulle spelas. Det var ju ganska nära in på den här Manchester derbyt. Och City gick som en ångvält. Jag tror att det är bättre att möta dem nu än vad det var då.
Ja, nej, men det är känslan, det är som vi har sagt innan, de är slut. Eller ja. Som vi har sagt, det var jag som sa.
Som du, där får du ta på dig. Det är du som är hetspelle i tråden. Eller i podden.
Nu ska vi prata om krisen i Liverpool, på tal om hets.
Ja, den ser du fram emot, va? Nej, men det var väl, den här matchen slutade väl så som vi hade förväntat oss, kände jag. Alltså, Brighton var förvånad över att de inte var större odds favoriter inför. Det kanske var att Caicedo då deklarerade att han inte skulle spela, vilket han inte gjorde. Men man ställde ett bra lag på banan ändå, vilade visserligen Sanchez i kassen, men Steve klev in där istället. Och jag måste säga att det var en väldigt underhållande match, som med ett böljande spel fram och tillbaka, så som det ofta blir mellan de här lagen den här säsongen. Men för mig tycker jag att det är fullt logiskt och fullt rättvist att Brighton vinner till slut med 2-1.
Ja, nej, men verkligen. Det som är fortsatt svårt är så här med Liverpool, om man pratar om hur det ser ut, vad som inte funkar. Man har skador, Van Dijk är skadad, dock det såg lika dåligt ut med Van Dijk på plan, så jag tycker inte att man kan skylla på det. Jota, Diaz och Bobby är ju som sagt jätteviktiga. Alltså någon centrerade där Jota, Bobby, pressspelet, Diaz, självklarhet, men samtidigt. Det är ju på något sätt, det är inte offensiven som är det sämsta. Alltså det känns statiskt, Nunez får inte till det, Salah är inte sig själv, han får inte in bollarna, det är inte samma självklarhet när han kommer. Men det är ju framförallt i backlinjen och på centrala mittfältet som spelarna inte är sig själva, där de släpper till så fruktansvärt mycket målchanser. Så man undrar ju hur mycket har de här offensiva spelarna med att komma sig helt plötsligt helt annorlunda ut för Liverpool. Och du har sagt det många gånger tidigare, när man den här pandemisäsongen, när man har Van Dijk borta, man får Jogo med skadad, man får Matip skadad stora delar av säsongen, Henderson blir mittback, Fabinho mittback, man värvar, vad fan heter han, Nat Phillips, alltså så här helt, ni kommer ihåg, då fanns det liksom en anledning. Jag tycker de här tappen som man har haft är inte en godkänd anledning till att det ser så jävla dåligt ut för Liverpool.
Nej, och det låter ju hela tiden nu från Liverpool supporter att Klopp kan inte trolla längre. Han måste få stöd från ägarna och byta ut det här laget. Samtidigt så ser vi ju vad den andra tränaren, nu har han visserligen bara varit där lite drygt ett halvår, men där har vi någon som kan trolla. Alltså det Serbi gör med det där materialet, det är varje gång vi pratar om det, det är så otroligt imponerande. Och den här Mittoma som från ingenstans, jag skulle säga på ålders höst, det är väl att överdriva, han är 24 eller något sånt, va?
Ja, något sånt, det är sjuka. Alltså det sjukaste är att han inte platsade i Japan i VM.
Nej, det är också helt, helt sjukt. Men han blir bättre för varje match. Det är som att han börjar fatta hur bra han är. Alltså, han provar nya saker i varje match och testar sig själv. Bara så här, ja, nu möter jag Liverpool, ett av världens bästa lag. Liksom, kan jag dominera mot dem också? Ja, det kunde jag tydligen. Och vet du vad han påminner lite om? Det påminner lite om när Mahrez slog igenom från ingenstans.
Ja,
man hade liksom ingen, och Leicester var ju som Brighton var då. Alltså, det finns ju inget stopp för det här laget. Och nu har jag dömt ut Champions League-möjligheterna. Men de blir ju ruskigt svårslagna här om de får behålla Caicedo och får jobba ostört. Är ju kvar visserligen i FA-cupen då, men annars är det bara fullt fokus på ligan. Och Mittema är ju hur bra som helst på ena kanten, och på den andra kanten så finns Solimars som...
Ferguson också, ja, ser ju jättemogen ut.
Ja, verkligen. Jävla ful tackling där från Fabinho. Hoppas att det inte är allvarligt. För där, jag tycker att det har blivit bättre med Ferguson än Danny Welbeck. Sen blir det Danny Welbeck i sitt spel också. Men Ferguson har verkligen kommit in och gjort bra saker. Tung anfallare som är både bra djupled och som target. Och försvarsmässigt ser ju Brighton också väldigt självklara och bra ut. Och Kutcheria var fin i fjol, men Estupinjan, han är ju lika bra han.
Men på tal om Jürgen Klopp, vet du, jag säger verkligen, jag vill liksom föra en diskussion, det är inte meningen att provocera, men senaste åren, folk har verkligen rankat Jürgen Klopp som en av de stora tränarna, alltså tillsammans med Pep Guardiola, den bästa tränaren som finns i världen, har han ändå klassat som, och av mig också, och folk har börjat prata om att han är en av de bästa tränarna inom tiderna. Sen kollar man, om man går tillbaka när vi var inne på Evan Ferguson, har vi en fin övergång till Sir Alex Ferguson, alltså säsongen mellan 91-92 tills han slutar 12-13, så slutar inte han sämre än tredje plats i ligan, och det går att argumentera om att Premier League är jämnare, City har kommit in med pengarna, Chelsea har kommit in med pengarna på ett annat sätt än vad som var under Premier League på 90-talet. Men de här fullständiga choke-säsongerna som Jürgen Klopp har, och att han bara vunnit två titlar som han bryr sig om under tiden som Liverpool-tränare. Och ja, jag vet att han tog över ett pissigt gäng, det gick fort. Jag har jätterespekt för vad Jürgen Klopp har gjort, men överskattar man honom? Eller vad... För det är inte...
Nej, men alltså...
Förstår du frågeställningen?
Den här säsongen är ju... Hade han inte haft den historiken som han har i klubben och så otroligt omtyckt som han är och nyligen förlängt sitt kontrakt, då hade han rykt.
Liverpool-supportrar, att jag tar Ferguson som exempel, alltså Liverpool-supportrar pratar ju om Klopp snudd på samma sätt som United snackar om Ferguson. Och du kan inte jämföra de två. Alltså det är ovärdigt.
Ja. Det kan man inte göra eftersom Ferguson satt där så länge och vann så otroligt mycket, och det är inte Klopp närheten av. Sen kanske han kan bli det. Jag är ju väldigt spänd. Jag sitter ju och väntar in säsongstarten nästa år, för jag tycker inte han ska få sparken nu som det är, utan jag tycker att han ska få den. Nej, jag tycker inte det. Han har för mycket. Han har varit för viktig för den här klubben och betyder så mycket för den här klubben och har gjort det så bra och visat att han verkligen återigen trollat med små medel, och det ska han få chansen att göra igen. Men det blir ju en jäkla intressant sommar, för vilka spelare landar man? Kommer Jude Bellingham komma till ett Liverpool som inte spelar Champions League, eller ja, spelar inte Europa överhuvudtaget? Det är ju skitsamma, jag tror Liverpool-supporterna hellre missar Europa-ligan än att spela den faktiskt.
Jag tror ägandefrågan är jätteviktig för vad som kommer ske med Liverpool och vad som kommer ske med Klopp. Kommer han se det som det perfekta avslutet att vara den moraliska Jürgen Klopp som han ändå är, som han känns som? Det känns inte som hyckleri att om det kommer en gulfstat att han, det här är inte jag tackar för mig och lämnar liksom på ett snyggt sätt, eller så kommer man satsa och liksom han får en ny chans att bygga, vilket han verkligen förtjänar. Så, men jag tycker du sa det när du hade en liten mini-rant med Klopp, att Liverpool är ju allergiska mot att kritisera honom ens en promille. Det är alltid, ja men kolla netspend, han har trollat med knäna, nu drabbas vi, kolla Chelsea spenderar mer den här sommaren än vad vi har gjort under hela FSG och så vidare och så vidare. Man måste ju fortfarande kunna säga att kolla Liverpools trupp, alltså folk tippar om ett eller två i den här säsongen. Det är en enorm underprestation, och det är Klopp och Pep Linder som är assisterande tränare som är jävligt ansvarig för det här. Och det måste man ändå kunna säga, hur mycket respekt man än har för Klopp som tränare, som människa, vad han har betytt för staden Liverpool och allting. Så det är mer där. Fan, folk måste kunna ha en saklig debatt gällande Jürgen Klopp.
Mm. Och även då, vem, om man inte kan kritisera honom, för man verkar inte kritisera sina spelare heller. Jag tycker så här, vad sysslar Trent Alexander-Arnold med? Vad är det som har hänt? Tobias Wimel, som jag sitter med borta hos Dob där i fantasystudion. Jag vet inte om jag vågar säga det här, för det, nu kommer man få höra det. Men hans spaning är ju att Trent Alexander-Arnold är ju nya Dele Alli. Mätt, trött och slut.
Jag gillar den.
Nej, men jag älskar Trent Alexander-Arnold. Jag har ju hållit honom som den bästa högerbacken. Och jag tyckte att de som började gapa om Reece James här för två säsonger sedan sa att ni får faktiskt sätta er ner, för att Reece James, han gör ju fortfarande inte, men han har ju inte ens hållit en hel Premier League-säsong. Han är ute och in i den där Chelsea-elvan och inte i närheten av Trents högsta nivå och hans höger fot. Men det man ser från Trent Alexander-Arnold nu, vi är uppe i 7 månader av underprestation. Det är inte en bra insats. Nej. Från en spelare som bara bombade in bollar på skallen på vad nu anfallarna hette i Liverpool. Det spelar ingen roll. Han var så vital för det anfallsspelet. Och defensiven skit jag i. Alltså, han har alltid släppt till målchanser bakom sig. Och det är klart att han straffas ju ännu mer nu när Van Dijk och övriga är svaga. Men det är inte det jag mäter honom på. Utan jag mäter honom på alltså, en inventerad ytterback som kan kliva in. Och som Ricky Lewis har gjort här nu i City. Och som Cancelo kunde göra förut. Liksom äga matchen från centralt mittfält. Han kunde lappa på vid sidan av Salah och skicka in inlägg. Han behärskade i stort sett allting. Han var bra på fasta situationer. Han är ingenting av det längre. Och jag vet inte vems fel det här är. Varför har alla slocknat samtidigt?
Alltså kan det vara, alltså om vi bara går till Trent, alltså jag vet
inte, snacka om de här jävla matcherna i fjol.
Men kan landslaget ha tagit på honom? Alltså så här att han blir petad i landslaget.
Det är bara att hylla Southgate, den har strött hela vägen.
Nej, men alltså, jag köper inte att de spelar för mycket matcher förra året. Vad fan, det gör väl alla klubbar? Alltså,
ja, men precis. Det är ju några fighter fler än övriga toppklubbar. Det är det ju.
Men fem, sex, sju matcher mer än gemen lag kan ju inte göra att ett helt lag går från att vara typ topp 3 i hela världen till att vara Liverpool är nu. För det är inget självförtroende. Alltså jag pratar ofta om att spela United så här många matcher tidigare i säsongen, så jag har mått dåligt av att se, men jag känner mig tvingad att göra. Nu ser jag fram emot det, medan mina Liverpool-supportrar, mina nära vänner som håller på Liverpool nu, de är så här, alltså jag vill inte ens kolla. Alltså jag planerar typ dagarna så att jag ska ha en anledning att slippa kolla, för att man bara mår dåligt av det. Hur det kan gå så fort på 6 månader från att jag har blivit provocerad över hur jävla glada de har varit, och att hur det har gått över i livet, hur glada man är i vardagen. För att Liverpool har spelat så jävla bra, man har kunnat relatera till laget, man älskar Jürgen Klopp. Det är helt borta. Alltså, det är ingen livsglädje i dem längre.
Nej, men alltså, den fysiska aspekten är en sak, att spela så många matcher. Men också det mentala kan ju kanske man underskattar, i att de var så nära att ta en kvadruppel men lämnade med 2 av de minst viktiga titlarna, om man kan uttrycka sig så. Alltså det är klart att ligan och Champions League var det som Liverpool ville vinna. Det var ingen som liksom satt och räknade med att vi lämnar säsongen med en kvadruppel, men att man inte vinner ligan före City och att man inte vinner den där finalen. Det är nog 2 ganska rejäla snytningar mot Liverpool som lag. Och kanske att det liksom, Klopp tog det hårdare än vad man tror, och även stora delar av spelartruppen. Men återigen, jättespännande försäsong. Jag vill inte liksom placera de här spelarna i något slutfack, utan du gör det inte, men jag hoppas att Liverpool och att de här spelarna, för man har ju blivit förtjust, jag tror inte Salah flyger igen på den nivå han var, men övriga spelare, de är yngre, och jag tror att de ska kunna hitta tillbaka. Men då måste det ske ju här i säsongstarten nästa år, annars tror jag att Jürgen Klopp kommer att antingen kasta in handduken själv eller att han får lämna.
Nej, det blir spännande att se. Alltså, på ett sätt, det är klart det njuter som motsatt supporter, men samtidigt, är det något lag jag vill slåss om en ligatitel nu när det känns som att United är på rätt väg för första gången på 10 år, så är det Liverpool. Så lagen växer av rivaliteten och har inte konkurrerat om en enda titel någonsin i Premier League-eran. Så låt dem vara dåliga något år, sedan kan de komma tillbaka.
Men den här Fabinho då? Alltså, han spelar ju som att han är berusad.
Det är bara kasta. Alltså, han gör den där tacklingen. Alltså, han ser så bara, vad hände? Det var inte meningen. Det var inte jag. Det var typ en robot i mitt huvud som såg att man gör så där. Det ser ut som att han är radiostyrd. Jag kommer ihåg Gary Neville pratade om. Han hade ju typ en av de, enligt mig, bästa spanierna som de någonsin haft. Alltså, David Luiz försvarar som någon som spelar FIFA för första gången och håller in snabbknappen när man tar emot en boll. Lite så är det med Fabinho, att det är någon annan som styr honom. För hur kan man gå från att vara så Alltså nu vi har ju Casemiro som jag har blivit helt förälskad i, och City och Rodri som jag också håller så jävla högt, och Arsenal och Thomas Partey. Han har ju varit på den nivån, och sen nu är han ju, han är sämst.
Ja, det är jättekonstigt. Det är väl bara att fortsätta med Bajcetic där som gör det fortsatt bra, även om det är inte,
så det är sett på den. Det är ju sett i förväntningar.
Ja,
det är
precis.
Att starta i Liverpool.
Ja, nej, det där är ju en roll som Liverpool såklart inser att de kommer behöva förstärka till nästa säsong. Övriga resultat då, Spurs tar en skön seger mot Preston, och då, alltså det var ju väntat kanske, men att Son får göra två och nyförvärv Danjuma får hänga en, det tror jag betyder mycket för Spurs framåt här, att de får igång ytterligare ett offensivt, eller ytterligare två offensiva alternativ, för det är ju bara Kane och Kulusevski som har lett den där offensiven. Nu gör Son mål, vi får se vad det får för betydelse för honom, och den här Danjuma som jag tror kommer få en hel speltid.
Ja, nej, men det är ju verkligen rätt målskyttar för Tottenham. Om man hade fått välja innan så hade de ju troligtvis valt där. Sen vet vi att vi pratar om att nu är Son tillbaka efter han gjorde hattrick. När han hoppade in någon match, han har ju varit precis så oduglig sen dess också. Så han behöver komma igång på riktigt. För där har man ju också börjat oroa sig om han har den här att hitta tillbaka till den världsklassspelen han har varit.
Ja, nej, det är inte heller någon garanti. Alltså när det pågår så länge så blir man fundersam. Nu vill det som några år yngre än Sala, men det är klart att det är lite varningsklockor där. Du, ditt United då, Rashford, blev han rånad på rekordet där eller?
Ja, nästan va. Tveksam offside, pizza var. Nej, men,
ja, han var förbannad alltså, själv såg jag.
Ja, men sådana där rekord. Alltså det är klart det är mäktigt, men vem har gjort mål mest hemmamatch i rad? Alltså egentligen, fan bryr sig. Casemiro två mål, vilket är helt sjukt. Och jag är typ chockad. Jag har ju pratat så här om att det är sjukt att man 2022-2023 upptäcker hur bra Casemiro är. Men det jag inte får ihop, alltså så här, när man har pratat om Real Madrids mittfält. Man har ju alltid pratat om Toni Kroos och Luka Modric som de bästa. Och lyssnade på United-podd med där han i mitten sa att han pratade med Casemiro. Han bara sa, jag har aldrig varit så här glad när jag har spelat fotboll. Och det är ju för att han på något sätt, han har varit tredje valet kommersiellt. Vem som har fått mest uppmärksamhet och skriverier på det där mittfältet i Real Madrid hela tiden. Och jag tycker man ser liksom hur han tar till sig fansen, den annorlunda. Folk kan såga brittisk läktarkultur, men att det är alltid fullt. Borta sektionen sjunger hela tiden, 76 000 och liksom det är en elektrisk stämning utan att vara uppstyrt. Och att han är kanske, förutom Marcus Rashford, Manchester United mest älskade spelare just nu. Det är så jävla häftigt att se en femfaldig Champions League-vinnare ta till sig en klubb på så kort tid. Och jag har hatat varenda spelare så många år. Att bara så här, se Casemiro, jag vill krama om honom. Jag vill följa honom på Instagram. Jag vill bara ta hand om, älskar honom.
Följer du Anthony på Instagram?
Nej, absolut inte. Jag följer Lisandro Martinez flickvän dock.
Aha, alltså.
Ja, jag måste ju följa Lisandros liv här.
Ja, det jag förstår. Det
var kul, det var faktiskt två irländska kompisar som jag har träffat på ganska mycket bortamatcher när jag har sett United i Europa. Som var på, vad fan mötte vi, Nottingham borta. Och då hade ju de med en Argentina flagga. Så då stötte de på henne i bortasektionen. Hon åker typ på varenda match i bortasektionen. Så de tog bild med henne och la upp på Instagram. Så det var jävligt härligt.
Ja, men det förstår jag. Men du, vad känner du inför framtiden här då? Det blir väl fokus att ta den här Champions League-platsen. Och sen så ganska goda möjligheter att kunna ta lite cup-titlar, va?
Ja, nej, men det är ett trevligt schema framöver. Alltså, vi i Manchester United kan ju rotera järnet mot Nottingham nu för att ta sig till Wembley och troligtvis möta Newcastle, och förhoppningsvis första titeln sedan 2017, en hemmalottning i FA-cupen, sen är man fram i kvartsfinal om man vinner den också, och sen bra schema i ligan, så känner inte igen mig själv Jesper, jag är för positiv.
Ja, du kommer inte behöva fokusera på någon Europa-liga i alla fall, för där ryker ni mot Barcelona, men jag tror absolut att ni har verkligen goda möjligheter att kunna lyfta två pokaler. Nu sitter kvar här i FA-cupen. Men herregud, alltså, så bra som ni, ja, men stod upp mot dem här senast, ni vann den matchen, så att det borde vara, nej, men det är verkligen medvind. Men ni tar inte in några nya spelare, va?
Nej, det finns inga pengar. Alltså, alternativet var ju, fanns ju uppenbart intresse från både Inter och Atletico Madrid för Victor Lindelöf. Och jag är svårt för det på något sätt. Alltså, Uniteds dåliga sak har varit att man är så jävla dåliga på att sälja. Jag kommer ihåg när Dan James gick till Leeds för ett år sedan. Och det var United som det var tredje eller fjärde dyraste försäljning någonsin. Och sen så kollar man vad exempelvis Chelsea och Liverpool har gjort. Men när man säljer Ryan Brewster för 30 miljoner pund till, vilka, Sheffield United var det väl. Så det är där på något sätt United måste bli bättre. Sen tror jag att Vigge, kanske även Maguire, kommer lämna i sommar. Men det är ju, Vigge har ju varit, alltså vi har Lisandro Martinez och Rafael Varane med första val uppenbarligen. Harry Maguire kan bli karriär där bakom, och sen har vi även Luke Shaw som har visat att han är en väldigt bra mittback. Så kan man få 30 miljoner pund för Vigge? Så för Inter måste ju ersätta Skriniar, så hade det inte kanske varit bra att göra det? Jag vet inte.
Nej, alltså jag tycker ju, alltså jag gillar ju Ten Hag verkligen. Han ser ju Lindelöf som en viktig spelare.
Mm.
Men för Lindelöf själv, om han är lite intresserad av speltid här, så är det ju fina klubbar som rycker i honom. Han borde ju, nu vet jag att han sitter på en väldigt bra lön och kanske får gå ner från den, men det där är ju faktiskt klubbar som han, ja, alltså går han inte, då kan han ju utmana om ligatitlar. Inte i år, men kommande år.
Jag tror att han passar bättre i både spanska ligan och italienska ligan.
Tror också.
Så jag tror att ja, men spela nu, sen är det kanske dags att lämna i sommar för alla skull, och framförallt för hans egen. Sen Anthony Lange är också stora klubbar som rycker i. Everton kanske inte är väl stor, kanske inte så jävla bra.
Men Dortmund har varit
Dortmund,
där.
Exakt. Och där är ju sägningen att Ten Hag vill inte släppa honom, för han anser inte att det finns för många alternativ på de här platserna. Vi har ju Rashford, vi har Anthony som är startspelare, Sancho vet vi inte status på. Och där bakom är egentligen Anthony Lange och Pelistri som finns. Så det är ju inte, kan man inte räkna med Sancho, så vill han ju ha dem som truppspelare och som inhoppare. Garnacho glömde jag såklart. Men Garnacho, Pelistri, Anthony Lange, det är lite samma typ av unga, hungriga, jävligt mycket höjd men kanske inte så mycket kontinuitet. Så han ser ut att bli kvar också.
Ja, men det är alltså, ett United som är skadefritt ger ju inte Lange särskilt mycket speltid. Nej. Men med tanke på hur många matcher ska spelas, och det kan ju verkligen dyka upp skador, och då kanske han helt plötsligt startar några matcher. Så att jag fattar att en utlåning den här våren känns lite dumt, men till sommaren kan det nog både bli tal om försäljning och utlåning då för Elanga, som man inte riktigt ser som en startman i ett United som numera är ett topplag. Du Fab, det här blir ju lite spretigt och härligt det här avsnittet. Mycket silly season, men det brukar ju lyssnarna uppskatta. Vi har ju, eftersom det har varit så mycket matcher, pratat mest gällande fotbollsmatcherna. Men det var kul att få prata lite silly season, och så får vi väl summera det här mot slutet av veckan när vi hörs vid nästa gång.
Ja, det ska bli kul att se. Alltså man blir taggad på Premier League direkt. Alltså, FA-cupen, det kittlar inte lika mycket som jag sa tidigt. Så att, rolig fredagsmatch, Chelsea fulla med fin lördag med United spelar, Arsenal spelar, Newcastle och Liverpool spelar. Fan, älskar Premier League.
Ja, och jag hoppas även att ni älskar den här podden, och känner ni att det här är ju faktiskt bra grejer vi producerar, så är det som så att den här podcasten produceras ju av Dobb TV, och borta hos Dobb.tv så finns det ju fler produktioner att ta del av, och då går det även att kika på dem rörligt. Det kostar lite pengar, 49 kronor i månaden kostar det för att ta del av till exempel Eurotalk, vårt veckomagasin kring europeisk fotboll. Det blir väldigt mycket England där, och då är det ju såklart Martin Åslund och David Fjell som sköter Englandsdelen. Även Christian Borrell gillar ju England, och Marcelo Fernandez som ni känner igen från Simor, ja, han kan ju allt om alla ligor. Så att där har ni en riktigt bra panel. Sen finns ju även fantasy för er som spelar Fantasy Premier League. Det tror jag att ganska många gör som lyssnar på den här podden. Jag är ju med där. Det går inte jättebra i år, men vi har inte gett upp. Vi krigar vidare trots att vi testade bilden på Harry Kane senast. Så att gör som så, gå in på dobb.tv och lös gärna ett abonnemang och ta del av alla fina produktioner som vi släpper där borta. Bra Fabbe. Mm. Vi säger väl så för idag, och sen så hörs vi torsdag eller fredag.
Ja, nej, men det kommunicerar vi på Twitter, precis som vanligt. Jag hoppas att tittarna uppskattar att vi kör ju måndag och torsdag som standard. Men ibland när vi känner att det finns lite händelser så spretar vi iväg. Men det är vi tydliga med att informera om. Så jag hoppas att det uppskattas.
Yes, och då är det ju Premier League drar igång med matchen på fredag då. Chelsea Fulham. Nyfiken där på om Mudryk nu, när har inte Chelsea spelat i helgen, om han får chansen från start.
Kommer Chelsea ha tidernas bästa bänk? Alltså hur många spelare har de? Hur kan de ens registrera spelare? Alltså i FM man kan typ registrera 25 spelare. Och det måste vara in egna produkter i England, egna produkter i Chelsea. Hur? De har ju spelare. De har inte sålt en enda spelare.
Nej, han river väl ett par kontrakt här innan fönstret stänger. Bowley, så får de bara, söka sig till andra klubbar helt enkelt. Bra! Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.